reportaget.
Det här kom ju med barndomsupplevelser, därför att man var hemma hos släktingar som spelade de här dansbandsskivorna i början på 90-talet. Och man lyssnade på dem och så tyckte man att de var bra. Och det var de ju också. Sen tog man reda på vad det var för band och lyssnade lite mer. Och sen gick det många, många år innan jag kom på att de där håller ju fortfarande på. De ger tydligen ut skivor fortfarande och jag undrar om de är bra fortfarande. Och så lyssnar man och så, ja, men de håller stilen verkligen. Det här är ju kul.
Det handlar om Lasse Stefans som började det här året med att fira 50-årsjubileum. Blinde Peter Tjernberg i Sundsvall har följt dansbandet i nästan hela sitt 30-åriga liv. När de spelade i Sundsvall strax före jul tog han kontakt med sina idoler.
Till min stora glädje tog sig bandmedlemmarna tid att ställa upp på en väldigt avspänd intervju. I träffades mellan soundcheck och konsertstart bakom scenen. Hela gänget satt med runt bordet, men som oftast så var det sångaren Olle Jönsson och gitarristen Christer Eriksson som också har komponerat många av bandets största hits genom åren och som spelar gitarr i gruppen som förde bandets talan. Ni kommer att märka gemytet i den här intervjun. Vi satt runt ett bord, ni hör kaffekopparna skrapa. Vi började med att låta bandmedlemmarna presentera sig.
Jag heter Olle Jönsson och är sångare i bandet sedan starten då, 66.
Och jag heter Joakim Svensson, spelar saxofon i bandet sedan 2012.
Och jag heter Jonas Rignell, spelar keyboard, gitarr och dragspel sedan 2010.
Och jag heter Christer Eriksson, spelar gitarr sedan 69.
Jag heter Gunnar Nilsson och spelar det romantiska instrumentet trummor.
Nej.
Det är
romantiskt, är det inte.
Men nödvändigt, säger han.
Han måste alltid tillägga något. Och sen har vi då till sist Blomsterkungen.
Ja.
Flickornas favorit.
Jag heter Anders Hagen, spelar bas. Jag har varit med i 2 år.
Bas, det är alltså samma som bas. Så det är bas, alltså det är bas.
Ja, jag förstår. Men tack för språket. Du får gripa in när det kommer.
Ja,
precis. Och så får man slå upp. Nej, jag förstår. De allra flesta har säkert hört någon av deras hits genom åren. De sista ljuva åren som gjordes tillsammans med sångerskan Kristina Lindberg. I ett fotoalbum, Oh Julie, vid en liten fiskehamn. Det regnar och regnar. Morgongåva, Elaine och många fler. Till dags datum har bandet spelat in ungefär 800 låtar på ett 50-tal skivor. Har ni någon varit ute och åkt rätt många mil och jag funderar på vad gör man under tiden? Jag förstår att man sover en del, men vad händer med?
Lyssna på musik, läsa tidningar och... Jag tittar mycket på film. Även det har blivit en vana efter så många år på vägarna. Så sova är väldigt skönt. Men...
Det är så skönt med bussen också. För att vi kopplar av där och vi får vara i fred. Och man kan gå och lägga sig i sängarna. Och där finns det DVD i varje säng. Så att varje kan titta på sin film. Och det blir mycket där. Och så spelar vi spel. Och så sitter vi och vetar varandra. Och har lite runt där framme.
Och tävlar om att minnas turnéminnen och så vidare. Ja,
ja. Då försöker vi slänga ut, ibland försöker vi slänga ut crewet.
Turnéledaren.
Turnéledaren brukar vi försöka bli av. Men, vi har försökt många gånger men vi har inte lyckats ännu.
Nej, det är helt kommande.
Han är som en igel.
Ja. Ni möter många typer av publik, mycket människor överhuvudtaget. Jag funderar på, är det någon skillnad där? Man har ju hört både för och emot om det är skillnad att spela som ni gjort uppe i Norrbotten, Pitetrakten och sen om ni spelar ner i era trakter, Kristianstad med omnejd. Finns det någon skillnad där på kynne, på stämning i lokalen från början eller är det helt beroende på något annat?
Sättet att dansa på är väldigt annorlunda här uppe.
Hur är det?
Alltså, sånt där med gnossar och sånt, det finns inte i Skåne. Det är många som har försökt där nere, men det har aldrig slått igenom. Sen är det väl lite, det är ju skillnad på publik från Norrland och Skåne, men det är ju, jag tror att här uppe det är på något sätt lättare att dra ut folk så därför att de har inte så stort utbud som
de
har i Skåne.
De är kanske inte så bortskämda med nöjen här.
Nej.
Jag vet inte, men de är i alla fall positiva när de kommer ut.
Men just sättet att dansa på tycker jag skiljer sig väldigt mycket mellan norr och söder i alla fall.
Och det här med att ha publikkontakt, det är ni ju absolut kända för, inte bara på spelningarna utan har ju också ett livaktigt klotterplank på hemsidan som man kan se där fans skriver in och ni svarar på allra flesta. Jag tycker att det är ganska underbart att följa och se att det finns en hela tiden en levande dialog där mellan er som band och publiken.
Vi började ganska tidigt och var väldigt noga med våra fanklubb, eller vi kom ihåg på 70-talet och gjorde något som heter tidning som gjorde LS-nytt och skrev vad som hade hänt de senaste månaderna och sånt. Och sen till jularna brukade vi spela in en speciell singel för dem. Dela ut, vi inser, eller fattar ju det liksom att utan sina fans så är man ju ingenting.
Och du har en gigantiskt stor fanklubb. Jag måste vara lite obildad och fråga hur länge har den funnits? För det har jag inte nog satt rätt på faktiskt.
79
tar vi startat. Då är det kallat för LS-maffian då ett tag. Så tryckte upp speciella tröjor, det gör vi fortfarande.
Vi har Sveriges största betalande fanklubb. Och jag tror att det är 3 000 med betalande medlemmarna.
Det som också är omtalat och som jag och många av våra läsare inte riktigt har grepp om, det är er scenkostymering. Den tänkte jag att ni skulle få beskriva nu, för att de flesta som hör det här ser ungefär lika dåligt som vad jag gör, det vill säga 0%, eller också ser de lite grann. Och man hör alltid att, ja men Lasse Stefans, åh vilka kostymer man har och vad klädbyten man gör. Kan ni beskriva det, er stil lite grann på scen?
Det får nog Christer göra för
ja, det kan den
uppgiften.
Nej men det är väldigt viktigt det där om man klär sig på scenen. Och hur det ser ut på scenen framförallt. För kommer man in i en lokal och man inte blir tilltalad med ögat så vill inte örat höra. Och därför så försöker vi alltid att ha lite annorlunda fräcka kläder. Vi går inte ut och köper dem på stan. Visst, vi kan köpa basen men sen måste vi ha en skräddare som syr om, ändrar om och sånt där. Och vi byter väldigt ofta. I somras när vi åkte iväg på sommarturné då hade vi 7 olika dressar i väskan. Var och en alltså. Och det ska vara lite fantasi på det. Alltså, och så får det inte gå ifrån vårt cowboy-tänk här. Utan vi vill ha lite som går i västernstil.
Men det var inte roligt för honom. Man kunde till exempel, tyckte man var på stan kanske och hittade på någon JC eller någon sån här butik. Eller fräck skjorta. Så jag tänkte, den är fräck. Den är ju verkligen sticka ut. Och så tar vi dem på oss. Eller 20 i publiken som har likadana. Det blir liksom inte så roligt. Det blir liksom helt plötsligt oroligt tycker jag.
Ja, ni har ju hittat en egen stil både med cowboy och sen country-stilen. Samtidigt så är ni inte rädda för att göra experiment. Inte minst på skivor och på andra saker. Ni har jobbat, ja, du har sjungit och ni har spelat med både Harry Williams och Plura och Mikael Wiehe nu senast. Inte minst. Det där känns som att ni är mer vågade på den fronten än många andra band. Jag vet inte.
Nej, inte bara det, men vi tycker det är väldigt trevligt att de överhuvudtaget tackar ja till det. Alltså det hade de kanske inte gjort för 20 år sedan. Inte Mikael Wiehe i alla fall. Men de gillar ju det här. De tycker inte det skiljer så mycket på den stilen vi spelar. Det de spelar egentligen. Så vi känner oss väldigt hedrade att de här uttagen ringer upp dem. Ibland är det de som ringer upp. Jag vet Mikael Wiehe i det fallet. Så då skulle inte jag kunna få med att sjunga. Så ja, absolut. Så liksom, det blir lite annorlunda. Visst, vi skulle kunna använda alla de här duettsångerskor från alla dansband och så här. Men det blir lite roligare om man tar dem liksom från ett annat stall, man säger.
Ja, det blir ett annat spänning i mötet. Ja, det. Och det är också spänning på spelningarna, därför att jag vet inte hur länge ni har gjort det, men under ett antal år så har ni också plockat upp utvalda personer ur publiken, så vitt jag förstår, på en del spelningar.
Speciellt utvalda, ja, men för det kan inte låta som det gör ibland.
Hur går det till då? Är det...
Jag brukar titta fram och sådär, det är någon som har stått och sjungt med hela kvällen och sådär, så brukar jag liksom kraftigt komma upp och sjunga. Va? Och det är inte ibland så vackert kan man säga. Ibland så får jag plocka ut lurarna från öron där jag hör sången och det. Men det är det som är det roliga. Och jag menar, den människa som är uppe och sjunger glömmer ju aldrig det. Och de som är i publiken glömmer ju aldrig heller det. Nej. Så att det blir liksom en sån här happening guy. Vill hellre än kan.
Det finns låtar som ni inte kan hoppa över på spelningar antar jag. Folk nästan vill missnöjesyttringar om ni gör det antar
jag. Precis.
Ja, många blir ju förvånade ibland. Så jag kan förklara, vi har spelat in 800 stycken låtar så det är lite svårt liksom att välja precis ut i rätt alltid. Det stora flertal så procentuellt så spelar vi nog de låtarna som folk gillar mest.
Hur många låtar har ni på repertoaren idag? Så att hur många kan ni ställa upp och spela nu? Om...
Ja, jag tror vi hinner ganska så väl med 60 under en spelkväll.
Men jag tror nog vi har 100 låtar i alla fall att välja bland.
Mm. Det är någon som kommer fram och begär något speciellt så kan vi plocka fram liksom. Mm.
Men har du ett koncept när ni kliver upp och sen eller kastar ni om rätt som det är? Nej, men nu måste vi ha något snabbare. Nu bryter vi den här planen. Eller? Ja,
det är väldigt viktigt att de två första låtarna alltid är ungefär detsamma.
Mm.
För att vi är vana vid att när det låter bra så ska de låta så. Och gör de inte det när vi är på scenen då får vi börja ändra om lite på ljudinställningar och sånt där.
Klart Christer läser av publiken ganska bra, men det ska vara... Ibland får man kanske köra extra lugna, ibland så vill de ha dem extra snabbt och sådär. Så det början brukar vi försöka börja samma. Så har man liksom, känner man in sig att allting stämmer. Slutet på kvällen brukar det vara mycket naiv i det hela.
Jag kan tänka mig att det kommer mer önskelåda mot slutet också.
Ja, något sätt,
att folk kan komma igång. Har man några drömmar kvar nu? Alltså ni fortsätter att spela, det har vi förstått att ni finns några planer på att lägga ner eller sådär. Men vad... Några målsättningar eller är det just att komma ut, träffa publik och fortsätta så? Eller har ni någon drömspelning kvar? Att där har vi inte varit och det här projektet skulle vi vilja göra?
Ja, det, men det, sådana grejer kommer efterhand. Mm. Alltså, det poppar ju upp ställena som man inte har varit. Alltså, det kan vara stora gig och det kan vara bara ett vanligt litet anställd. Och så tycker man, fan vad spännande att få komma dit här. Det kommer nya program. Och som växer upp och blir jättestora program och då tycker man fan det skulle vara roligt att ha varit med i det programmet. Vi har ju glöden kvar för detta. Vi tycker detta är så jäkla kul. Så länge det går så här bra så tycker vi inte, så tänker vi inte på något annat.
Och när vi slår igenom och tänkte så fanns det ju bara två kanaler.
Ja, vad säger du då?
Kanal 1 och kanal 2. Och då fick vi chansen att vara med i Nygammalt. Och det räckte egentligen på den tiden för att man skulle kunna slå igenom. Då var det liksom klart sen va. Men idag finns det ju 25 kanaler. Och det är svårt att veta liksom.
Vi har haft glädje med att ha varit med i de flesta av de här stora programmen.
Ja.
Skavlan och sånt där. Det är liksom sånt man inte vågar ens tänka på innan.
Allsång på Skansen, ja. Morius.
Och... Det känns som att det kommer mycket på en gång då. Man har slagit igenom eller man har kommit igen till en viss punkt på något vis. Men det känns som att det är knepigare för nybörjare då, om vi säger så. Nya band i samma genre eller andra genrer också. Som
men man måste veta också det här. Vi halkar inte in där liksom på ett bananskal utan vi har jobbat hårt genom alla år. Och till sist så skaffar man sig ett namn. Man kan inte börja och sen nästa år ska du med och skavla. Du måste liksom ha blivit ett begrepp hos folk ändå. Att de ska veta vem du är. Många band är nog inte villiga att gå igenom allt det hårda som man har de kanske första 20-25 åren.
Hur mår dansbandsbranschen?
Den är på utdöende. Tyvärr måste jag säga. Det läggs ner ställen på löpande band och det kommer inget nytt band heller som tar greppet. Det känns verkligen trist. Det ser jag ju bara på att det växer fram andra nöjen, festivaler och stadsfest och sånt här. Och de här små underbara folkparkerna läggs ner på löpande band. Det är tråkigt. Det är en tråkig utveckling. Det är synd om alla ungdomar idag att behöva träffa sin partner genom att titta på internet och välja ut en bild där. Alltså det är som att köpa grisen i säcken. För dansbanan kunde man i alla fall få hålla om dem och se om det passade eller doften stämde. Eller sånt.
Om man nådde om dem.
Ja. Jag fick en här ringa. Vad tycker du Gunnar?
Gunnar tycker samma.
Och det är svårt att vända det här också kan jag tänka mig.
Ja, egentligen pågått, man kan säga de sista 20 åren. Det är inte många ställen som har startat upp och blivit jättepopulära utan de har segat sig ner istället. Mm. Och publiken har försvunnit och skaffat andra intressen. Pubbar och massa sånt här. Det är synd. Det är jättesynd. Jag vet inte om ni dansar själv men det är en speciell känsla att gå in och dansa till ett dansband och levande musik. Och det här med att bjuda upp och bli uppbjuden och sånt här. Och det kan de inte göra på diskon. Jag har själv besökt diskon där jag bjöd upp någon och gick upp. Så såg jag inte människor mer. Och det hörde alltså.
Nej men där hålla om varandra. Det var Kaseland som vi kallar det för. Vi ska under liksom hålla om varandra. Det är som Hans Alfred säger så det är ett lagligt sätt att liksom förkrama sig utan att bli tagen för förargseväckande beteende.
Precis, och jag tror det var Charlie Norman som sa det. Ja, vi har spelat lite på mogendanser här. Och det är intressant att se det för att de som är till och med 70, 80, 90-åringar som är uppe och dansar, de ska aldrig orka utan musiken.
Har du någon personlig favorit bland alla låtar? Som
vi har gjort?
Ja.
Många kan jag säga. Så det är, alltså man blir aldrig trött på de här låtarna egentligen. Så länge folk gillar dem. Jag kan sjunga dem till döddagar. Alltså, man ser en sån låt som vi spelar varje kväll. Spelade in 1978 med en liten fiskehamn. Jag sjunger hemskt gärna den. Alltså, det, jag tänker liksom inte nu igen. Fast man sjunger den kanske 120 dagar om året och har gjort det sista 30 år. Så finns det ändå något i den låten som lever kvar. Alltså, som man vet att folk sjunger med. Och det som är konstigt med de låtarna är att många ungdomar sjunger med på dem. Alltså. Jag fattar liksom inte, de var inte födda barn när vi spelade in dem.
innan de äntrade scenen så satt jag och en annan synskadad person och diskuterade det här med dans och hur man kan förhålla sig till det när man inte ser. Hallå Sven Edlund, du är också här och idag så snackar vi med dig inte för att du är ordförande i SLF Ångermanland utan för att du är här på Lasse Stefans spelningen i Sundsvall. Men du gick väl på dans även som seende vad jag förstår?
Ja, det gjorde jag ju. Det hände ju många gånger vi får ut av och dansa. Så det gjorde jag, ja.
Har det blivit någon skillnad sen den dagen du tappar synen tycker du? Eller funkar det på samma sätt? Känns det okej att gå upp och göra de här stegen? Eller hur har synskadan påverkat de möjligheterna?
Nej, det känns ju inte okej nu att gå upp och dansa tycker jag. Utan man ser ju liksom inte hur man för. Så att visst är det skillnad.
Det sitter inte i kroppen tror du att du har kvar det någonstans?
Ja, så kan det ju vara. Rytmen är ju i kroppen så att... Men det är väl det kanske att man är feg. Man törs inte pröva.
För tänker jag på mig själv så går jag inte heller upp så där väldigt gärna. Men det beror ju på att jag inte aldrig har sett riktigt hur det har varit. Man har fått lektioner. Mm. Jag fick en gång i världen lära mig damsteg och misstag och idrottsläraren kommer jag ihåg. Och det var ju så det var. Han kom och bad om ursäkt sista dagen men då var det lite sent.
Ja men ja. Så är det. Alltså man är väl mer feg. Man törs för inte pröva. Jag tror ju som så att om man... mot förmodan kommer upp till den parten som kan dansa så tror jag faktiskt att man skulle kunna göra det. Det är mest att man är feg, man törs inte pröva helt enkelt. Man är rädd för att det inte ska funka.
Och det är svårt att få kontakt också naturligtvis om man är ute. Jag är ensam, det är nästan omöjligt skulle jag säga.
Ja, man har ju inte samma kontakt som man hade tidigare med brudarna utan... Nej, men det är ju sant. Det är svårt att få kontakt.
För det var väl så, då antar jag när du var ute som ung, att det är ju kontakt som gäller där.
Ja, det är ju det. Det är ju kontakt, så är det ju.
Lasse Stefansson band då, vad har du för relation till dem?
Ja, Lasse Stefansson band, jag har ju följt dem ett tag på grund av att min fru tycker om Lasse Stefan. Så att, nej, jag tycker att de är bra. Mm. Det är de.
Ni har sett dem live ett antal gånger.
Ja, det har vi gjort. Vi har ju både varit på logar och på båtar tillsammans med Lasse Stefan. Så att vi har ju följt dem.
Vilken låt ser du mest fram emot ikväll?
Det där var en svår fråga. De har gjort väldigt bra bitar, men ska det vara Morgongåva då? Den är bra tycker jag.
Det är bra, det är vi överens. Då slutar vi så länge vi är överens.
Ja.
Hört Peter Tjernberg intervjua Lasse Stefans och på slutet hörde vi även Sven Edlund och hans fru Aina Edlund.